På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Läget är inte ljust för HIF, men det är ljusare. Efter tre oerhört viktiga poäng mot AFC Eskilstuna, kanske tre helt avgörande poäng. Och sen då följde HIF upp det med en tung poäng borta mot Öster i ett ruggigt svårt läge. Men om läget är ljusare så är det också ett avstängnings- och skadekaos i HIF. Erik Persson, Sebastian Rönnström, Mattias Hjelm. Vi tre ska ta oss igenom ännu en HIF-podd, veckans avsnitt. Där det blir mycket kring matchen mot Öster förstås, som HIF avslutade med 10 man. Som HIF hamnade i underläge men kvitterade direkt. Jag måste också få med lite om Eskilstuna. Inte så mycket eftersom det har gått en tid sedan dess. Men vi kan i alla fall konstatera att den matchen har spelats sen senaste HIF-podden. Erik Persson, Sebastian Rönnström, ordet är fritt. Grabba tag i det.
Det blev drama i natt för HD:s reportrar.
Ja, just det! Det hörde jag talas om. Du börjar i den änden.
Ja, men den kan vi väl bjuda på. En liten anekdot från resan hem från Växjö där jag och Marian fick punktering på vägen hem och fick bli bärgade till Ljungby där det sen där vi hamnade på en däckjour och fick byta däck och sen efter många om och men kom hem sent på natten.
Så ja, det, eller var det morgonen rent
ja, så det blev
vilken tid kom ni hem?
Jag var hemma i Strövelstopp 2:30 och så Marian väl ytterligare en halvtimme till Helsingborg. Så,
jag hörde något om skräddarställning också.
Ja, jag fick ju hoppa in i bärgarens säng och sitta i skräddarställning för under den här transporten till Ljungby då.
I typ nästan en halvlek.
Ja, skulle uppskatta tiden till ungefär.
Men vänta, vad sa du? Du fick hoppa in i bärgarens...
Ja, så det var ju bara ett passagerarsäte så, och vi var ju två som skulle åka med. Så jag fick ju sitta bak i sängutrymmet på den här bärgaren i skräddarställning. Det var inte bra för min slitna rygg.
Du kunde väl ha sovit över där istället för att åka hela vägen till Strövelstorp.
Ja, ja men facit i hand kanske. Nej, men vi kom hem med oskadda och med ett nytt däck på redaktionsbilen. Så det löste sig, men det blev lite dramatiskt på hemvägen.
Erik, du valde att inte åka med upp till Växjö.
Ja, jag valde. Det var rätt roadtrip som jag valde bort. Så kan jag,
sett i själva resan i alla fall.
Jag har sett i själva resan. Det var ganska mysigt att sitta hemma och titta på matchen faktiskt. På ett lite mer avslappnat vis än vad man i regel gör när man är i tjänst. Då är det ju 1000 tankar i huvudet samtidigt. Så igår försökte jag känna mig som en helt vanlig superettan-konsument. Det var ganska behagligt.
Men den där konsumtionen då? Vad gav den dig?
Vad den gav mig? En mysig kväll? Nej, men...
Om du får koppla på din professionella ådra, ja, även om den ska kanske inte var påkopplad.
Den är helt bortkopplad efter att gå bak. Nej, men att det var en poäng som HIF behövde, alltså kanske inte just, inte bara poängen i sig utan på sättet. Och, det har ju varit två ganska speciella matcher mot AFC Eskilstuna när man avgör i grevens tid och det blir ju en annan grej rent dramaturgiskt än om det målet hade kommit i den 20:e minuten. Och nu så kom en utvisning, innan dess en otroligt snabb kvittering, och så lyckas man stå emot, och just att det är ett lag som inte brukar klara särskilt många karaktärstest, men nu gjorde de det, står här med 4 poäng inom loppet av bara några dagar, och det kunde ju faktiskt slutat med färre, känns det som. Det kan det ju alltid, men ni förstår vad jag menar. De hade någonstans lite marginaler med sig. Öster brände enormt många chanser. Det syntes att det var ett gäng slitna HIF-spelare i slutet. Man byter in sin lagkapten Thomas Rogne, så skadeförföljde norrmannen för att täppa igen, och man lyckas faktiskt. Det är starkt. Men en kämpapoäng, så kan man säga.
Jag skulle vilja säga, ta tillfället i akt, för det har inte varit så många gånger under den här säsongen, men just den perioden när HIF spelar med 10 man, så gör man det otroligt bra. Jag var imponerad, och jag satt och tänkte själv när jag tittade på matchen att nu uppträder de faktiskt som att de jobbar för varandra hela tiden, och de är aggressiva trots att de är bara 10 man. Okej, det blev lite lägre mot slutet då med tröttheten. Och visst, det fanns ju ett ruggigt bra läge precis innan domaren blåste av matchen, där nicken var väldigt, väldigt felriktad från Östers håll. Men ändå, den perioden, jag skulle nog vilja säga att det är en av de bästa halvtimmarna, eller vad det nu var, som HIF gjort den här säsongen. Jag drar det så pass långt.
Ja, alltså. Med tanke på förutsättningarna. Alltså inför säsongen hade man kanske lite tankar, eller framförallt sen Backstreet tog över, att ja, men det kommer att bli ett lag som är, ja, men det ska finnas någon form av försvarsmur. Det ska vara ett svårforcerat lag. Så har det inte blivit. Men här såg det ju väldigt kompakt och disciplinerat ut. Sen hjälper ju en utvisning till många gånger. Alltså för det laget som får som drabbas av det röda kortet. Man kan få ett litet wake-up call och så vidare. Och det, jag säger inte att det var bra att det hände, men jag tror det gjorde någonting med HIF-spelarna som de faktiskt kan ta med sig och stoppa i någon form av disciplinbank här framöver.
Jag har ju tjatat länge om det här, att det får se ut hur det vill, bara HIF tar sina poäng. Ser man till de här 4 senaste matcherna, så det har ju inte varit några bra prestationer såklart, men man har vunnit mot bottenkonkurrenten Sundsvall, man har vunnit mot bottenkonkurrenten Eskilstuna, man tog den här poängen mot Öster, och sen ja, en svag prestation och stor förlust mot Gais, men 7 poäng på de här 4 matcherna, det där HIF är, och sett till vilka lag man har mött, ja. Ser man till poängen, ja, det är väl godkänt liksom. Det är väl absolut, vad man kan absolut förvänta sig i det här läget. Man kan ju inte kräva mer av det här begränsade laget. Det viktigaste nu är ju att nu har man inte kvar något av topplagen att möta. Nu är det lag som är på olika sätt i liknande situationer som HIF. Och då krävs det mer liksom i form av att man inte kan gå på en plump och förlora hemma mot Örebro i nästa omgång och så, men sett över de här 4 matcherna så har man tagit de poängen som jag tycker att man kan kräva, varken mer eller mindre. Så det är ju någonstans en styrka, även om det såklart finns mer att önska av prestationerna, så är det poängen som räknas i det här läget och ingenting annat.
Någonstans är det väl en poäng mer än vad du krävde, ja, egentligen, ja, alltså, men den här Österpoängen. Det pratar vi om efter AFC Eskilstuna-matchen också, att HIF går dit och går såklart in med inställningen att vinna. De segrarna behövs, men på förhand hade man ju tagit ett oavgjort resultat, såväl internt som externt, känns det som. Så att, det, och det gäller ju att vinna, som Sebbe är inne på, vinna mot rätt lag, och fortsätter man med den trenden som man har visat nu de senaste veckorna, alltså mot Sundsvall och AFC, så båda det ju hyfsat gott inför vissa hemmamatcher mot exempelvis Örebro och Gävle, som Gävle ser jag inte som ett bottenlag, men ett lag som har Någonstans kanske placerat sig i någon form av ingenmansland, om man nu kan göra det i den här märkliga tabellen. De har haft problem på bortaplan. Örebro, där har det varit ruggigt körigt länge, inte bara i år. Också problem på bortaplan. Sen har de ju en viss Kalle Holmberg och så vidare. Det kan vi komma in mer på sen. Men ja, helt okej okay just nu mitt i det stora HF-mörkret.
Vi ska också, tycker jag, ändå för att förstärka HIFs bragd, kanske man inte ska säga, men ändå förmåga att ta den här poängen. Det var ju ett öst...
Bragdguldet kanske de inte ska få.
Nej, det ska de inte få.
Men, fin bedrift.
Men absolut. Men Öster är ju alltså på jakt efter en allsvensk plats på hemmaplan. Det är ju på förhand två kategorier lag som möts. Och HIF reder ut det, om än med möda och besvär, man reder ut det. Det är bara styrkeförhållanden inför matchen, säger en hel del.
Ja, samtidigt, om jag bara sticker med, Öster har ju, jag trodde ju mer på dem. Sen är de i ett väldigt liknande läge jämfört med förra året, alltså förra hösten i samma läge. Och då tog man ju en allsvensk kvalplats. Är faktiskt inte så bra på hemmaplan. Inte lika bra som man tänker sig i alla fall. De är sjua i hemmatabellen. Men likväl starkt av HIF såklart.
Däremot, för HIFs del, inte bra. Okej, okay, ingen HIFare vill någonsin hålla på boys. Men det är klart att ingen HIFare hade nog haft något emot om Skövde inte tagit tre poäng mot boys. Så nu är ju Skövde fortfarande jumbo, men även Skövde är ju med i det där racet. Örgryte och Skövde har nu 22 poäng då. Ja, okej, okay. ÖIS har ju en match färre spelad. Men jag ändå.
Gais några timmar efter att vi spelar in detta.
Precis. Och det ska vi också säga då, att GIF Sundsvall ska möta Gävle på torsdagskvällen. Så lyssnar du på det här på fredagen, så är det ju yesterday news, kan man säga. Eller hur?
Ja, exakt så.
Ja. Men ändå, som tabellen är när vi står här och spelar in, så är det ju så att även Skövde är med i racet om att nå en kvalplats, får man väl ändå säga, i första hand. GIF Sundsvall en poäng före HIF. GIF Sundsvall på säker mark 12, 26 poäng. HIF på negativ kvalplats 25 poäng, liksom Eskilstuna.
Skövde som gjort 12 mål på de tre senaste matcherna, så det har ju lossnat i deras målskytte.
Ja, samtidigt, nu pratar många om att Skövde väcks till liv och så, och med tanke på det sommarfönstret de gjorde, så är det inte jätteförvånande, tycker jag. Men intressant, om man kollar över de fem senaste omgångarna, då har HIF tagit fler poäng. 7 på de fem senaste, Skövde har tagit 6 på de fem senaste.
Men det som är lite läskigt kanske i Helsingborgs land, det är ju om det kommer någon plump som Sebbe pratar om inte får komma, och Skövde kanske kan rida vidare på den här vågen. Ja, men då kommer den där sista omgången kanske att ha betydelse då, när Skövde ska spela mot HIF. Så att det är väl skönt för HIF om man har städat bort ett sånt spöke inför den matchen. Men det är ju några omgångar bort.
Ja, exakt. Den sista omgången kan ju bli, den kan bli episk. Sen vi säger att Skövde är avsågat där, så är det ju ändå en otroligt läskig uppgift för HIF, såvida de inte har klarat ett nytt kontrakt inför sista omgången. Och det är väl mycket, ja, det ska väldigt mycket till för att det inte avgörs uppe i Skövde på ett eller annat sätt. Och ja, det blir ytterligare dimensioner om Skövde har någonting att spela för, men det är ändå kommer att bli en jättespeciell match för HIF. Tänk att åka upp mot ett avsågat Skövde som ingen tycker om, och så ska de spela på en liten leråker där, och Skövde har inget att förlora och HIF har allt att förlora. Men där är vi inte.
Där är vi inte än. Så vi får vänta med den eventuella dramatiken ett tag till. Men vi kan ju bara...
Ja, det är ju ganska enkelt att liksom tänka på det och fantisera om det. Det har man ju tänkt ganska länge, med tanke på att man har kunnat se den slutomgången ett tag, och med tanke på hur det har gått för de här lagen.
Om vi återvänder till gårdagsmatchen, så ställde ju alltså HIF upp med Kalle Johansson såklart, sen Emil Hellman, Charlie Weber, Bernardo Villar, Dennis Olsson, Amin Alhamavi, Adam Hellborg, Ervin Gigovic, Willem Löper, Lukas Lima och Erik Ring. Och Löper och Ring var i startelvan samtidigt då.
Ja, Amin Alamawi, det var ju ett 4-3-3 där. Man kan ju diskutera om det var ett 4-2-3-1 eller ett 4-4-2, men Amin Alamawi var ju i, ja, men ibland i forwardsytor, ibland i nummer 10-ytor. Sen spelade han ju inom mittfält där några minuter efter Hellboys utvisning och så. Men han var inte ren inom mittfält från början, så kan man säga.
Nej, men som jag har tjatat, Ring och Löper måste vara i startelvan båda två, och nu låg de bakom kvitteringen, var inblandade i den där så otroligt viktiga kvitteringen efter att Öster tagit ledningen.
Du är ett fotbollsgeni.
Nej, det är jag inte. Inte på något sätt.
Du fick vatten på din kana.
Lite grann i alla fall.
Ja.
Det rinner mer där.
Ja, exakt. Ja.
Nej, men det vidhåller jag. För HIFs bästa, de två ska alltid vara i startelvan. Om de ska kunna få poäng eller vinna matcher, så ökar sannolikheten betydligt med båda två samtidigt på planen. Så tummen upp där från mig. Ja.
Och det lär ju fortsätta i nästa match, för HIF får ju problem att få ihop ett lag, höll jag på att säga, med tanke på avstängningskaoset och lite skadekaos sen tidigare. Får vi se om någon av de här två herrarna kanske får flytta på sig, för det är ju svårt att rada upp en massa högerbacksalternativ, och i den där potentiella kön då, där får vi ju ställa både Löper och Ring.
Men ska vi ta det nu då? Skade- och avstängningskaoset. Varför det återigen ett problem på högerbackspositionen, och sen ska vi komma ihåg det. Thomas Rogne gjorde comeback igår. Han kom in på slutet. Lagkaptenen, mittbacken. Så att det är ju en spelare som kommer från utsidan till insidan också.
Ja, 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 både ja och nej, för att det har ju Rogne pratat med, eller var det Dale Rees som pratade med, var det med dig eller var det med dig?
Sebe, ja, det var, men med, han har i alla fall pratat med mig, sen om han har pratat, ja, med Sebbe också, ja, men det vet här, jag inte vilken typ av kontakt de har.
Just det här att det kan bli det här knäproblemet, att det kan ske när som helst, så att alltså det finns ju fortfarande rejäla orosmoln som hänger över Rogne. Sen blir det ju, ja, det blir ju otroligt viktigt att han kommer till spel på tisdag hemma mot Örebro, men det är ju, det kommer ju nog vara lite liksom magknip från vissa om de ser att han får känningar, för det kan ske, och då finns inte särskilt många alternativ bakom honom heller.
Tar vi bara backlinjen, så är ju Jon Björkfeldt och Pavle Vagic skadade sedan innan, och nu då även Emil Hellman och Bernardo Villar avstängda. Så det är fyra backar som saknas. Rogne måste ju spela. Alltså, något annat alternativ finns ju liksom inte. Så kan han, så får han ju gå in helt enkelt. Sen är det ju den här...
Landgren är ju skadad också.
Landgren också, bra du sa det.
Och Adam Hellborg efter röda kortet naturligtvis avstängd. Och jag hade ju kunnat tänka mig att säga att Rogne går sönder i mitten av matchen mot Örebro. Ja, då hade man kunnat plocka ner Hellborg. Nu har man inte ens det alternativet. Så att det, ja, ni kan ju själva där hemma klistra lite med den här truppen och tänka att Rogne får en känning och måste gå ut i 55. Vad händer då? Det är en stor fråga.
Ja, för nu har ju du, jag ser det här framför mig, att du har ju klippt ut en massa lappar där det står 11 namn på, som nu ska pussla ihop här till ett HIF-pussel. Hur ser det ut?
Ja, nu har jag ju inte gjort det bokstavligen talat, men jag önskar jag hade gjort det, för det hade varit mysigt.
Det hade varit en fascinerande bild om inte annat när du stod här. Och...
En rimlig bild tycker jag. Ja. Det är så vi borde jobba.
Men fortsätt med den här billiga bilden nu då, och redogör för hur du skulle klistra.
Ja, alltså det finns ju inte jättemycket att välja. Men alltså, jag har ju lyft tidigare att jag trodde att Ervin Gigovic skulle vara, fungera som någon form av nödlösning som högerback ibland. Då kan man ju tycka att ja, men då sker väl det nu. Ja, men han behövs ju på mittfältet nu som jag ser det. Menar Zuma Al-Majed är inte i sitt livs form och verkar inte vara särskilt högt upp i hierarkin hos Baxter för tillfället. Sen har det gått lite upp och ner för hans del under hela säsongen, sett till hur tränaren har sett på honom. Gigovic gjorde det ganska bra nu också, så att jag tänker att han får stanna på inom mittfältet. Och ja, man kan inte gå ner på liksom, alltså en trebackslinje eller slash fembackslinje, för man har inte mittbackar till det. Ska Simon Bengtsson
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Så han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Kommer in nu från sin tvåmatchers petning och spelar högerback. Ja, man kan ju tycka om Emil Hellman som vänsterfotad och lite halvtrubbig med boll klarar av det, då borde Simon Bengtsson klarar av det. Ja, det är väl kanske ett alternativ snarare så än att Dennis Olsson kliver över till höger och Simon Bengtsson tar vänsterbacksplatsen. Och sen så har vi då Ring och Löper där jag kanske mer tror att Ring kanske tar en högerbacksplats.
Så att, men Löper i mina ögon skulle göra det bättre än Ring som högerback. Som jag ser det. Löper har en större arbetskapacitet och känns bättre i defensiva. Så upplever jag
Så upplever jag absolut inte. Jag tycker att Löper har många förtjänster, men det är ingen bra spelare rent defensivt, tycker jag. Han hade passat bättre som wingback. Det hade i och för sig Ring gjort också kanske. Men jag Ring har ändå spelat lite ytterback, även om det väl var till vänster, va? I en fyrbackslinje. Löper har väl gjort det för några år sedan i just AFC Eskilstuna, men ja 50-50 då, ska vi säga så. Ring eller Löper, och så får den andra vara där uppe.
Ja.
Och så,
men det löses ju om du sätter Simon Bengtsson där. Då behöver vi inte ha 50-50 överhuvudtaget.
Ja, exakt. Ja, och det är svårt, och jag har ändå svårt att se det framför mig med Simon Bengtsson, men det är ju kanske det mest troliga alternativet egentligen. Sen kommer vi också då in på Dennis Olsson och hans status. Nu har han spelat mycket på kort tid från ingenting egentligen. Klarar han av många minuter till från start? Hade lite sämre insats nu efter en ganska lovande insats mot AFC. Det hänger ju också ihop med Simon Bengtsson där. Sen så tänker jag väl mig ett mittbackspar med Rogne då från start och så Charlie Weber, den känns ju ganska given, och så Erwin Gigovic. Jag hade gärna sett Lukas Kjellnäs bredvid där. Vad har vi mer för spelare?
Aqua där också på.
Ja, Aqua där framme, och så om nu Ring eller Löper i högerback, så kanske Amin Alamawi får ta vänster mittfälts eller vänster forwardsrollen, och så Löper till höger eller tvärtom då, och så Mosin eller Lima på topp. Det är väl det. Sen kommer man ju in på en bänk som lär innehålla typ Benjamin Örn och Ayan Kabashi och Vilgot Karlsson exempelvis.
Delar du Eriks eventuella elva här?
Ja, men jag tror det. Jag också
vet inte om jag vilken syftar vi på då, för det kändes som jag vet själv inte vilken elva jag spikade. Det blev rörigt i mitt huvud.
Ja, det var lite rörigt för mig också. Jag försökte så här, ja, men vad är vi nu?
Vad är det jag vill egentligen?
Ja, vad är vi nu? Hur såg den här? Var det 4-3-3? Hur såg den första trean ut? Den andra trean ut?
Ja, precis. Ja, men någon form av 4-2-3-1 eller 4-3-3.
Ja, det var nog rimligare, ja, som du sa. 4-2-3. Ja, det så lät det nog som, ja.
Ja, exakt.
Ja, stämmer.
Ja, men jag är väl inne på lite liknande tankar också. Liksom klurat och funderat här. Hur ska de få ihop det där på högerbackspositionen? Men jag lutar väl också åt att Ring känns som det bästa valet där.
Även före Simon Bengtsson.
Ja, just.
Nej, det skulle inte jag sätta. Jag skulle inte sätta Ring som högerback.
Nej, sen ska vi ha med oss. Alltså Simon Bengtsson har ju faktiskt blivit petad nu efter en mardrömshalvlek uppe i Göteborg mot Gais. Det är en väldigt ung spelare. Det blåser upp till storm nu på riktigt. Vad är anledningen till den här petningen? Ja, vi vet inte alla faktorer, men det skulle ju kunna vara att han kanske inte klarar av trycket till liksom max när han är så pass ung och oprövad och HIF är i det här läget. Sen kanske han bara behövt ett par matcher vid sidan och nu är det bara att tuta och köra igen oavsett om det är på fel kant. Men vi ska ändå med oss att han har ju faktiskt blivit åsidosatt. Det har inte varit någon skada eller något sånt där.
Tycker ju att han kom in nu när han blev inbytt i slutet mot Öster och gjorde en stark försvarsinsats där och bröt flera, när Öster kom på sin högerkant så stod han emot väldigt bra där. Men jag tror just att han är vänsterback i grunden. Visst, det går att argumentera för att kan man ha Emil Hellman där kan man lika bra ha Simon Bengtsson, men jag tror ändå mer på Ring i en sån roll. Och sen är det svårt med mittfältet med Källnäs eller Sumar Al-Majed. Vill man ersätta liksom Hellborg i den här lite mer kontrollerande sexarrollen, där passar ju nog Al-Majed bättre. Sen så kan man ju få mer arbetskapacitet i en sån som Källnäs till exempel.
Det kan ju vara arbetskapacitet med fler löpmeter, lite ja, mer men dynamik, nästan mer än åtta.
Ja, känsla. Det var det jag syftade på. Liksom. Från trion där, ja, Musin Lima känns jämnt. Jag tycker Lima hade sina förtjänster i det felvända spelet igår. Han liksom första halvlek där försökte liksom ändå höll emot, fick med sig några frisparkar och så lite fysiskt starkare än vad Musin är. Men det beror ju också på vad man förväntar sig för typ av matchbild. Nu var det ju så att HIF med all rätt insåg att vi kommer inte ha så mycket boll mot Öster, utan det handlar om att springa mycket, ta fighterna. Då passar Lima bättre i en sån roll än vad Musin gör. Tänker HIF då att man kanske kan vara mer framåtlutade mot Örebro, komma kanske till fler inlägg, fler farliga målchanser, då är ju Musin en vassare spelare och har i boxen än vad Lima är. Så det är
Lima är ju mer bred så sätt att han är ett djupledshot också, vilket han och Musin inte alls är. Vilket jag reagerar på igår när Musin-bytet kom, att ja, men vill de ha honom längst upp på topp nu när Öster kommer att trycka på? Och sen tog man dessutom i ett senare skede ju när Rogne kom in ut löper, att kontringshoten försvann ju. Nu gick det ju vägen, så det är inget jag ska stå här och kritisera, men det är ju det är mycket därför som Seb är inne på anledningen till att Lima startade också, för att han kan bidra med sådana grejer också.
Och så Alamavi känns ju, ja, han passar ju där till vänster, där han ju spelat mycket under säsongen, så det känns ju också som ett liksom logiskt val om man nu väljer att dra ner Ring i backlinjen.
Mm. Och sen tänker jag också Rognes förmodade startcomeback här nu då, när man inte har ett riktigt vast högerbacksalternativ, så kommer den människan i alla fall som placeras där ute ha stora trygga norske Rogne bredvid sig i alla fall, åtminstone ett tag, förhoppningsvis hela matchen om man inte går sönder, och det är ju väldigt positivt.
Jag säger över med Simon Bengtsson där. Ni vet alla som lyssnar på det, jag gillar Erik Ring som fotbollsspelare. Jag tycker han har väldigt goda kvaliteter, men inte defensivt. Och då kommer han för långt från sina kvaliteter också. Jag tycker det är att kasta pärlor åt svinen alltså. Nej, Ring ska inte spela högerback. Över med Simon Bengtsson där i så fall. Jag vill ha löper och Ring längre upp på planen. Och jag tror att HIF tjänar på det.
Sen tror ju jag, alltså, jag är ju inte Dale Reese eller Marcus Linnér, så jag ska egentligen inte uttala mig om detta. Men jag har svårt att se att Dennis Olsson spelar 90 minuter, så att det kommer nog få laboreras lite där. Det är bara att hålla tummarna från HIF-håll att man inte behöver laborera med två man mitt i matchen, alltså Rogne och Dennis Olsson. Men det finns ju liksom lite faror kring båda med tanke på deras historik.
Hela era resonemang här nu förutsätter ju att Thomas Rogne faktiskt spelar. Men ja, om det händer någonting fram till det så han inte kan spela, då...
Ja, men vi kanske ska spekulera kring det också, för att då är det ju, om detta är intressant och svårt, så är ju det, alltså det känns ju nästan som Mission Impossible. Alltså det är ju helt otroligt. Det är där jag menar, alltså där Adam Hellborg hade kunnat gå ner som en riktig nödlösning som mittback. Har man någon sån annan? Alltså jag ser Ervin Gigovic i sådana fall som mittback. Har ni något bättre bud?
Det finns ingen så här som kan komma in underifrån, en lovande mittback som tar på sig den här hjälteglorian.
Ja. Eller får ta på sig det har man ju sett några gånger i historien.
Det kan varit ju hända. Ja. Kan det komma in och vågar man chansa så? Kanske man måste chansa så.
Ja, och det måste ju... alltså William Westerlund som ju faktiskt har några minuter innanför västen borta mot just Örebro när det också var skade och väl avstängningskaos för HIF, för de hade de 17 spelare i truppen och Adrian Svanbäck fick debutera och Westerlund fick också hoppa in som högerback har jag för mig. Han är också vänsterfotad. Det passar bra in i HIFs backlinje. De ska vara vänsterfotade. Han är lovande, absolut. Sen har han ju inte figurerat lika mycket. Spela U21 nu senast. Då gjorde Benjamin Örn mål. Han är högerback. Det skrevs kontakt med honom i somras. Precis som med
Westerlund. Det kanske lösningen är. Vågar man? Ja, men man kanske måste våga. Och kanske är det just det som blir så här, wow. Man vet inte det på förhand.
Nej, exakt. Så att, absolut, det hade ju varit ruggigt intressant. Och sen är det klart att de här två spelarna, Westerlund och Örn, de har ju känts väldigt långt borta.
Å andra sidan så har ju inte Ervin Gigovic varit jättenära under stora delar av säsongen. Han kommer in och får göra en väldigt viktig insats.
Han har också varit helt åsidosatt och liksom petad från matchtrupper och sånt ibland. Sen har han ju känt på lite allsvenskt spel och alltså ändå är med i det här laget och i det här omklädningsrummet på ett helt annat sätt. Men det är ju ett så pass alarmerande läge att både Örn och William Westerlund ska figurera i den här svåra ekvationen utan tvekan. Ja. Nu känns det som att du brinner för att Benjamin Örn ska starta på tisdag, Hjelm. Eller?
Ja, varför inte? Varför inte? Ja, men, varför inte?
Men okej, ponera att Rogne inte kommer till spel. Vem startar som mittback?
Ja, jag håller med dig. Det enda jag kan komma på är Gigovic. Zuma Almadje, det är ju ingen mittback, definitivt inte. Och ja, Kjellnäs kan man ju, alltså det vore ju otroligt oschysst mot Unge Kjellnäs att kasta in honom i en sån roll. Nej, men alltså jag kommer inte på någon annan än Gigovic.
Det är Westerlund eller
Örn. Ja, såklart, men de har vi ju nämnt här. Men annars är det ju Gigovic.
Men vem skulle spela istället för Gigovic då?
Då har man ju ändå tre mittfältare, Jakwa, Zuma och Kjellnäs som får ta de rollerna.
Och Ayan Kabashi,
ja, han finns
får också förbereda sig på sina första minuter i Superettan det här året antagligen. Mycket talar ju för att han åtminstone kommer behöva göra någon form av insats om det så är i ett fåtal minuter. Då blir han den 31:a spelaren som tar på sig HIF-tröjan i årets upplaga av Superettan.
Om inte Benjamin Örn tar på sig den, för då blir han den 30.
Ja, om Benjamin Örn startar och Kabashi kommer in, då blir Kabashi nummer 32. Helt sant.
Ja,
det är många resonemang.
Vi måste toucha det där ämnet också då, men först innan vi gör det, jag misstänker, eftersom jag känner er båda två, att ni tycker att det är en ganska lite så här, att lite på tårna för att se träningar och ja, vad tänker Baxter och försöker sätta sig in i hans hjärna och spåra eventuella förflyttningar på planerna. Så det här är någonting som ni ändå gillar att ta med er hem och gå och laborera med er själva, filosofera och gå
verkligen.
Du bara står här och gör hån av mig nu.
Erik brukar ju simulera startelvorna.
Du har helt rätt.
Ja, men exakt, jag kan se er gå promenad och småprata högt för er själva, men så sätter jag in den på högerbacken och så nu såg jag det på träningen och men då blir det nog så här. Jag kan se det framför mig. Jag kan höra er själva.
Jag önskar att jag hade kunnat vara på alla HIF-träningar här nu fram till matchen. Tyvärr har jag något stort reportage att skriva ut. Men det är nästan som man överväger att slopa det nu. För att kolla på träningarna och se de här mönsterna.
Jag är inte helt snett på det.
Nej, det hade varit underbart alltså.
Ja, sen touchar ni också detta med 31 och 32 spelaren. Och Sebbe, du skrev en text om hur många olika backlösningar det har varit och så vidare och så vidare och så vidare. Ett mönster som går igen från tidigare säsonger.
Vi kan ju slå fast att oavsett hur HIF ställer upp på tisdag så blir det 16:e backlinjen, alltså 16:e konstellationen i backlinjen på, ja, det blev 25 matcher då.
Vi kan slå fast det.
Det kan vi slå fast. För det,
du sa nog, men vi kan, ja, ju slå fast.
Det kan vi slå fast. Och det är ju, ja, vi behöver ju inte i detta avsnittet också dra allt detta med truppbygget och sånt. Det har vi ju varit inne på tillräckligt, men det är ju anmärkningsvärt att HIF har fått liksom pussla ihop så mycket återigen. Man har inte haft samma startelva två matcher i rad en enda gång under hela säsongen. Man har som sagt, eller som stod i den texten, använt flest spelare i hela serien. Det behöver ju inte i sig vara något dåligt i allsvenskan. Är det Häcken och Malmö FF som har använt flest spelare? Även Varberg då som är på och kommer att åka ur. Men i HIFs fall så är det ju tecken på att det har varit rörigt och skakigt. Det är ju inte ett positivt tecken. Så mycket kan man ju ändå slå fast. Och framförallt inte då när man ser att det har bytats hejvilt i startälvorna många gånger från match till match. Så ja, det är ju ett evigt dilemma i HIF, den här stora rulliansen.
Det kan vara någon där hemma som sitter och tänker, alltså kanske har redan börjat med sina lappar och spekulerar och så. Ja, men vad är de utlånade spelarna? Kan man inte kalla tillbaka någon? Jag nämnde Vilgot Karlsson innan. Han ingår ju i ett samarbetsavtal och har suttit på bänken några gånger när han har behövt täcka upp där. Viktor Blixt från Torn kan inte kallas tillbaka. Lukas Lingman behöver vi inte prata om. Det hade varit mäktigt om man kallade tillbaka honom från Europa League-spel eller konferensspel eller vad det är. Anton Nilsson ingick först i ett samarbetsavtal men gör inte det nu, så att han kan bara representera AFF under hösten. Och Viktor Göransson ingick inte i ett samarbetsavtal och är dessutom skadad, så att han är inte med i den här ekvationen heller.
God redogörelse, Erik. Jag ska fortsätta på redogörelsefronten. Jag gillar att ändå göra det, för jag tycker att det är bra att ha med sig den infon. Förmodligen sitter många av er och kollar tabellerna och tabellen i Superettan. Hur ligger HIF till nu efter omgång och läser in sig på resultaten? Men om ni inte har gjort det, så var ju resultaten så att Östersund slog Brage. AFC, bra för HIF, fick stryk hemma mot Västerås. Västerås stormade mot Allsvenskan, avgjorde på stopptid. Skövde då, vann mot Boys 4-2, inte bra för HIF. Öster HIF spelar ju 1-1. Utsikten förlorade hemma mot Trelleborg 2-3, inte bra. Fast det var tidigare. Nu är jag inne på...
Ja, precis.
På, nu gick jag för långt i listan.
Det är fyra matcher som har spelats.
Ja, precis. Den matchen får ni glömma, stryk den. Jag bara läste och sen så, nej men vänta nu, det där har vi ju gått igenom.
Ja,
men
den här 24 omgången blir helt klar under torsdagskväll.
Exakt, exakt. Så lite sådär blandade resultat för HIFs del. Det vi kan konstatera från förra omgången var ju det att HIF vann, som vi sa då, mot AFC Eskilstuna 3 blytunga poäng där Amin Alhamawi gjorde mål i 95 minuten.
Ett av många sena avgöranden.
Sena avgöranden i en match som för övrigt kanske inte är så mycket att prata om, vare sig på grund av att det har gått så lång tid eller för matchens värde.
Nej, det var ju alltså sammanfattningsvis var det ingen bra fotbollsmatch. Jag satt och tänkte att det är verkligen så här en bottenmatch i Superettan ser ut. Det är inte glamoröst och det är inte vackert på något sätt. Sen blev det ju vackra scener till slut med tanke på det där målet. Men det var ju ingen bra insats från något av lagen. Jag tyckte dock att AFC Eskilstuna var sett över 95 minuter lite svagare.
Mm. Och det gjorde ändå att HIF åt i kapp försprånget mot AFC nästan. Nu har man gjort det med poängen mot Öster. Den omgången som vi är inne nu, den kompletteras alltså med ÖIS mot GAIS. Jag ska sluta och prata om lag gör sitt jobb så blir det så och så, för det blir ju oftast ganska fel. Men ÖIS möter GAIS och Örebro möter Utsikten. Trelleborg möter Jönköping Södra. GIF Sundsvall möter Gävle. Rätt så, va?
Mm. Stämmer.
Mm. Är vi igenom allt? För den här, vi har inte nämnt att Rasmus Jönsson är skadad också.
Ja, vi, nej, nej, och Cole Alexander och, precis, och så vidare. Så det är ju en, det är ju, det är ju en handfull spelare kvar på den, på den skadelistan. Vi, det finns väl inte något som tyder på att någon av dem är tillbaka redan till den här matchen, om jag har förstått rätt.
Och du sa tidigt i det här avsnittet att ja, men vi kommer tillbaka till det med Örebro. Då får vi göra det. Vi kan inte bara lämna det där här. Örebro har ju alltså gått bättre. En bättre senare del än den första del. Och du nämnde Kalle Holmberg, Erik, som gjort skillnad. Örebro, ja, är, ja, inte det... något man bara städar av nu.
Nej, det är ju också en klubb med, i Superettan mot Mett, anor och lite muskler, och så har det inte alls gått bra. Det, sen, de var ju tvärusla när de åkte ur Allsvenskan, och sen så var de inte bra i Superettan förra året och haft problem i år också. Sålde Noel Milleskog, Samuel Dahl till Djurgården, och det var många supportrar där uppe i Närke som undrade vad fasen sysslar klubbledningen med. Men de lyckades ju ta hem en viss Kalle Holmberg, hämtade Samuel Kron från BP exempelvis, och det har hänt grejer. De har lika många poäng sett i de fem senaste omgångarna som HIF. Får vi se vad som händer då ikväll. Men som läget är i talande stund så har de också 7 poäng på de fem senaste. Och,
men vinner de mot Utsikten så blir det ju ett annat facit på de fem senaste matcherna.
Ja, men det är precis det jag menar. Och ja, Kalle Holmberg, jag kollar på hans lilla ÖSK-CV här sett till de senaste matcherna. Han har alltså gjort mål i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raka matcher, och då har han blivit tvåmålsskytt i 2 av de matcherna.
Oj, det är okay. Så pass alltså. Nu har jag läst och noterat att ja, det var Kalle Holmberg med i leken igen. Ja, det gjorde han mål. Men att det var den streaken och det facitet, det var faktiskt bättre än jag trodde.
Ibland lönade det sig att värva spelare från Malta.
Ja, jo. Men det kanske inte är den vägen HIF ska gå ändå. Även om det
nej,
kan löna sig.
Nej, det var inget råd. Snälla, det var inget råd. Han är för Hamrun Spurtens, så gjorde han inte ett enda mål på 9 matcher. Alltså när han var på Malta efter att ha lämnat Djurgården. Nu så har han spelat 11 superettan matcher för ÖSK den här vändan. 9 mål och en assist.
Summa summarum, man ska inte underskatta den maltesiska ligan alltså.
Nej. Och den som basar i Örebro är Christian Järdler, och Christian Järdler har en bakgrund i HIF, så han kommer tillbaka till Olympia också då.
Ja, ska vi peta i det såret också?
Nej, det ska vi inte göra. Jag bara nämnde det. Är vi klara kring herrarna här nu? Är det någonting mer som ni vill föra fram? Då är det väl läge för oss att gratulera damerna till avancemang i sitt seriesystem till Division 1. För så lär det bli, även om det inte i teorin är så. Men i praktiken så är de klara i kavaj, eller hur man uttrycker det.
Ja, det blir ju den här lite snöpliga och konstiga förlusten mot Eskils minne. Så,
som vi sände.
Exakt, alltså blev ett slags, eller det blev ett antiklimax.
Exakt, men det ska ju inte påverka i det stora hela. I helgen, eller den gångna helgen, så vann ju Göteborgs FF med 2-0 mot Zenit. Det gjorde ju att Zenit bortspelade från att vinna serien, men Göteborgs FF har ju en minimal teoretisk chans att gå om HIF. Det innebär att de måste vinna alla sina matcher. HIF måste förlora alla sina matcher. Och Zenit behöver ta igen en målskillnad på 28 mål. Det kommer ju såklart inte att hända. Så HIF kommer ju vinna serien. Men det är inte matematiskt klart förrän i helgen. Dels kan ju Göteborgs FF tappa poäng mot Kviding under lördagen, och då blir HIF klara. Alternativt att de vinner där, och sen att HIF tar en pinne mot Astrio borta på söndag.
Jag stod ju där i katakomberna på Olympia den där onsdagskvällen när vi sände, efter vi hade sänt matchen, och då såg jag ju när skumpan rullades bort.
Ja, du gjorde det?
Ja, jag gjorde det. Det var läsk och det var sidor och det var skumpa. Jag såg inga guldhattar dock.
Nej, men det var ju så oväntat också att Eskilsminnes akademilag, Eskilsminne FF, faktiskt vann den matchen mot HIF på Olympia när HIF skulle inför publiken få jubla och glädja sig. Och spelarna var ju jätteledsna verkligen över att de inte kunde förmå prestera ens i närheten av den nivån de har gjort under hela säsongen just den kvällen. Så det var ju väldigt bittert för spelarna själva.
Ja, ja, mer än alltså det var verkligen...
Ja, men det var gråt.
Alltså det var gråt. Alltså jag såg någon spelare som när hon lämnade Olympia då hade det väl gått kanske ja, 30-40 minuter efter slutsignalen och stod rätt fortfarande.
Mm. Så det var ett hårt slag. Men den klena trösten just där och då var ju att de kommer att reda ut det, vilket de har. De har inte behövt reda ut det för de har spelat sig till det. Så att det skulle reda ut sig med ett avancemang, det var ju givet. Så visst, vi får väl vänta med det stora grattiset till nästa vecka. Men jag tycker ändå att vi kan utföra det nu för att det kommer inte att ske att Göteborgs FF tar i kapp det där försprånget som HIF har.
Nej, precis. Är vi här innan året är slut så får vi ta ett grepp om damlaget också. Kanske bjuda in någon gäst och så vidare. Vi har ju gjort det tidigare med Kristoffer Schönbeck exempelvis som ju har en nyckelroll och så. Men det var ju ändå ett tag sedan sist så att vi kör något specialprogram, specialavsnitt om de var det leder. Men de får knyta ihop sin härliga säck först.
Ja, de får göra det. Ja, Kristoffer Schönbeck som då alltså är ansvarig för hela dam- och flickverksamheten, tränaren för HIF damer. Det här betyder alltså att HIF damer kommer att gå upp i division 1 och då börjar det bli på en nivå där det faktiskt är konkurrens på ett annat plan. Och det kommer att vara någonting som vi får återkomma till och verkligen alltså sätta oss in i på ett annat sätt och se hur HIF ska kunna mäta sig där. För det ska inte stanna där för HIF i tanken.
Nej, de har lagt ribban högre än så, men nu börjar det någonstans verkligen på riktigt. Det kommer bli fler förlorade matcher antagligen, eller det får man ju räkna med, för det kommer vara tufft och de kommer möta andra stora svenska klubbar som gör en liknande resa, försöker göra en liknande resa, så att det blir svårare. Det kommer att bli svårare. Och roligare.
Roligare, precis. Det blir kul. Men precis som vi pratade om Skövde HIF för sista omgången så får vi avvakta med det resonemanget till längre fram. Nu är vi färdiga för idag.
Det är vi.
Och vi tackar så mycket för er uppmärksamhet och önskar er en fortsatt skön vecka.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.